Nåja, Basse och Silja, är ni, hur är det med er? Är ni långtida Solsidan-tittare?
Ack ja, jag har sett allt som går att se. Och mycket av det flera gånger.
Allt som har kommit under 15 år.
Allt som har kommit under 15 år.
Du då, Basse?
Jag var lite sen på tåget men fick snabbt höra om den här jätteroliga serien som skojade med överklass och så här. Så kollade jag och tyckte att ja, den var jätterolig.
jag har snarast sett några sådana här enstaka avsnitt, men det är nog ja, positivt intryck överlag. Hej och välkomna till Kulturpodden där vi idag ska tala om den här svenska komediserien Solsidan, vars nionde och som jag har förstått det näst sista säsong nyss har kommit till arenan. Och serien tematiserar på något vis det här begreppet Solsidan, det vill säga det här goda livet i en förmögen svensk borgerlighet, och man skrattar lite åt de här människornas brister och blinda fläckar, men ändå med en ganska stor dos empati. Och vi ska tala om det, och så ska ni lyssna till slut om ni är Kai-fans, för avslutningsvis kommer vi att avslöja någonting som ni inte visste om humorgruppen Kai. Och vi som talar om Solsidan idag är Silje Sahlgren Fodstad och Sebastian Bergholm, och jag heter Lasse Garoff. I poddande stund finns alltså den nionde säsongens första avsnitt på arenan, och vad är det som händer i det avsnittet?
Nå, igen har det skett att tiden har gått framåt. Det tycker jag har varit roligt med den här serien faktiskt, att man själv på sätt och vis blir äldre i takt med rollkaraktärerna, och barnen i serien blir äldre, och det är roligt nog mycket av de här barnen som har varit med från början som nu då bara alltså blir äldre efterhand. Och nu har man nått fram till ett sånt skede i de här familjernas liv där barnen så småningom börjar ta steget ut ur hemmet. Och för paret Mickan och Fredde så är man lite i det läget nu att ja, det är dags att börja inse att vi är så småningom på tumanhand här igen. Och Mickan, hon känner sig väldigt, väldigt tom i hjärtat, medan Fredde bara funderar på hur han ska inreda det där rummet som nu blir ledigt i det stora, stora huset.
Som en företagsam man har han en plan. Han ska bygga en Gripen-simulator.
Yes, så det är läge för Mickan och Fredde nu.
Och det där ja, frånskilda Alex, så han ska köpa egna möbler, säger hans ex-hustru, som tycker det är jobbigt när hon kommer in dit och inser att allting är exakt som när de skilde sig. Och han bara sitter där i sin soffa med en sån där tv-bricka som han äter sin lunch från. Och det där, så jagar hon iväg honom till en inredningsaffär där han ska välja ut någonting åt sig själv. Och det är mycket svårt för honom som är en velig natur.
Jag måste få lägga till här när det gäller det här när du är inne på shopping, att det är ju det som är grejen för Mickan i det här första avsnittet nu i säsong 9, att hon ska shoppa en hund för att liksom fylla det här tomrummet. Men det gör man inte sådär bara i den här världen, det har vissa komplikationer som vi kan komma in på.
Ja, och Ove igen, den här snåla mellanchefen som oftast står för någon slags sådär ganska enkel slapstick-humor nästan. Han är i ett stort köp, och det där visar Annas pappa Rune hur man ska maxa mängden gratis matprover. Alltså det här när man får smaka på olika produkter i butiken och det där. Och man får en massa konkreta bra tips för hur man ska ja, maximera intaget, till exempel äta tre sådana varuprover innan representanten för brände ingriper, och det är jätteroligt för att när Rune då tar sin tredje portion så reagerar faktiskt den här utdelaren så där lite så att han vill stoppa honom men ändå riktigt komma för sig att göra det, och det bekräftar den här Oves tes. Och sen ger han andra tips hur man ska få sådana prover i ost- och charkdisken, och man ska titta vilken försäljare som inte ung och inte kanske riktigt verkar bry sig. Så de får ganska mycket ost att smaka på. Sen handels de gömt en filé i butiken tillsammans med sin hustru Anette och det där. För några dagar sen så kommer de tillbaka och letar upp den här filén vars utgångsdatum då har passerat, och så är planen att gå med den här köttbiten till personalen och få köpa ut den billiga. Så att, där är väldigt lätt att relatera tillfall. Köper vi mat och vill kanske komma så billigt undan i butiken.
Ja, nu har vi återigen de här handlingarna, för att det här är på något vis ett ganska typiskt avsnitt av den här Solsidan ändå. Och vi ville komma, eller jag ville komma in på det här, att vad är det som är det där roliga eller gripande, eller vad är det som hugger tag i de här berättelserna hos en som tittare? det är ju någonting jättesådär rörande till exempel just med den där, eller en sån här känslig stund i livet på något vis med föräldrar vars tonåriga småningom vuxna barn börjar flytta ut. Och sen så får den här hemmafrun Mickan den här ja, vad är det Silja?
Jo, men det är ju väldigt relaterbart. Alltså det är säkert det här med att sen känns det tomt och så här, men sen blir det så fint. Den där humorn kommer in just i det att jag menar, nu börjar hon drömma om en hund som ska fylla det här tomrummet, men innan hon ens har en hund så har hon skaffat accessoarerna. Hon har liksom skaffat en väska som ska vara söt att gå med på stan och visa upp på det design och whatnot. Och så ska det vara en hund som passar in i hennes vitbeige verklighet och så här. Och sen skaffar hon den här hunden då, och sen får hon då höra av sina vänner att det enda sättet om man ska köpa hund nu för tiden, det är ju att köpa en sån här rescue-hund. Alltså att man tar hand om en hund som är illa utsatt. Att allt annat är ju helt fel. Och då måste hon ju snabbt göra någonting åt saken. Och det tycker jag att det är just den här seriens styrka, just den där, alltså väldigt mycket drivande i hela serien är ju den här osäkerheten som alla människor säkert kan känna igen sig i, men den blir accentuerad här just sådär att oberoende av vilken samhällsklass du representerar eller livsskede eller whatnot, så just den där rädslan för att men vad ska andra tycka? Och nu är det här rätt och det här är fel och man har ju verkligen gått all in i serien efterhand nu i det här att vad är politiskt korrekt? Att vad får man tycka nu och vad ska man säga nu? Hur ska man benämna det här? Och just Vad är liksom miljövänligt och vad är klimatsmart och vad ser rätt ut? Mm. Och det gör liksom att det blir, det får så många nivåer av laddning det här att vilja ha ett djur, men vilket djur?
Ja, absolut. Det där att oberoende hur rik man är så har man fortfarande det där samma verkande behovet av bekräftelse på något vis.
Mm.
Det som jag tycker att det är fint med just Mickan är att hon är så på något vis, hon är så medveten om den här ytan och är bra på att på sätt och vis orientera sig i det, men sen ändå helt vilse alltid när det kommer i de här värdefrågorna som hon förstår att det är jätteviktiga att positionera sig rätt i. Och det där, det som jag tycker att Solsidan är jätteskicklig på att okej, de tar upp frågor om identitetspolitik och frågor vad får man säga och allt möjligt sånt här, men de skruvar till det just tillräckligt mycket för att det ändå ska vara en överraskande skildring av de här frågorna. Alltså de tar inte det typiska snacket som många komiker till exempel i Amerika. Så där, de håller på i sina shower, ältar om att det här får man inte säga och det här får man inte säga. Och så säger de någonting provokativt och så säger de, nu sa jag det. Och det är ingenting roligt i det här, men här skruvar de upp det just tillräckligt för att någonting överraskande ska hända. Och ett perfekt exempel tycker jag i den här första delen som vi snackar om är att hur de har kastat den här rescue-hunden som de tar. Sådär aggressiv, jäkla loppig, raggig hund som rör sig i det där överklasshemmet där på sjötomten. Och det är så jättebra kastat att de får en lite sån här neurotisk, stinnig hund som representerar på något vis det här hur det blir när man försöker göra det rätta men när det ändå blir fel. Och de ska kunna ta vilken hund som helst, men på samma sätt som de är jättebra på att skapa karaktärer som man känner igen sig i och som blir riktigt rätt, så har de hittat en hund som gör jobbet verkligen 100%. Så att fulla poäng för castingen av den här hunden.
Men det är ju det som på något sätt också, jag menar just det här med, som du säger, Basse, att ha den där egna ingången i saker eller den här twisten på det, så har ju också mycket att göra med att det finns en slags välvillighet, eller det är ju inte elakt, alltså just det här att den här lusten att, eller rädslan för att göra bort sig och lusten att göra rätt blir så hög igenkänningsfaktor på, för att de verkligen är måna om, de vill ju att det ska vara, alla ska känna sig bekväma, det är lite så här svenskt på det sättet, alla ska vara med på noterna så här, och så blir det svårt att orientera sig i det, men det är kanske just det som gör att man som tittare kan omfamna det här kanske lättare just en amerikansk stand-up-komiker som nimenomaan på god finlandssvenska vill provocera.
Mm. Och så kommer ju den här handlingsspåret i en sån här utsökt punchline på slutet när då Mickan har först haft skaffat den här hunden med närmast adlig stamtavla och en nätt liten knähund, och så måste hon ge för den tillbaks för att ta den här rescue-hunden och det funkar inte överhuvudtaget. Och sen slutade med att hon igen träffar sina kompisar och den här gången så har hon gått i givit bort den där rescue-hunden, men så har hon tagit tillbaka den där knähunden som hon övergav innan, och så förklarar hon att kan ni tänka er att jag tog den här rescue-hunden för det var en kvinna som hade övergivit den och nu räddar jag den. Och då liksom lämnar hon det osagt att det var hon själv som hade övergivit den, men det, på något vis det här fina är hur hon lyckas så där foga ihop. Hon får allting. Hon får den där nätta lilla hunden och hon får verka god och så kan man gå vidare.
Men det här också när vi talar om det här med det här behovet av bekräftelse, så det finns också i den lilla, ska vi säga, storylinen mellan då Fredde och Mickarna, och han vill ju absolut inte ha någon hund. Överhuvudtaget Fredde, han tycker det är helt onödigt, varför ska vi ha en hund? Men sen när det visar sig att när rescue-hunden då hatar Mickan och inte vill vara alls med henne utan istället tyr sig helt till Fredde, så får han också en slags bekräftelse och då ändrar hans attityd. Så det är liksom så små medel som man får, liksom hela den här skiftningen i dynamiken i en parrelation också när man går från en åsikt till en annan i en fråga, är liksom jättesnyggt gjort.
Jo, för mig kanske den där största behållningen av det här avsnittet var just den här frånskilda Alex som spelade av Felix Herngren. Hur han är så stukad av livet. Jag tycker det är jättesådär rörande gestaltning. Sen när han är där går in i den här inredningsaffären och så är det nu en butiksbiträde som är en söt kvinna. Som nu, han är nu helt klart för gammal för att för någonting som hänt. Men så försöker han ändå på något vis den här, en sån här frånskild snart övre medelålders man, som lite så desperata behov att få känna sig så där attraktiv på något sätt, och så försöker han på något vis lite så där vara rolig eller flörta. Det blir bara en sån skämskudde, så där vred mig. Han var ljuvlig den där rollen.
Ja, så köpte han ju en jätte fånig lampa.
Det var det enda han kunde besluta sig.
Hur den lampan. Men det är så sött också på något vis. Och just hur de här karaktärerna alltid på något vis så vilsna på sina egna sätt i sina liv. Och det tror jag är en sak som gör att man tycker om dem alla.
Vi ska ju säga kanske här då att Alex spelas av Felix Herngren, som ju faktiskt är en av skaparna till serien. Och han gjorde i tiderna på 90-talet en roll i en film som heter Vuxna människor, en komedi. Där han spelar en rollkaraktär som är rädd hela tiden för att folk ska förstå att han är ju inte alls egentligen vuxen. Fast han är vuxen och har ett ansvarsfullt arbete och allt sånt här. Och jag har en känsla av att Solsidan på många sätt har axlat den manteln efteråt, och att just den här Alex-gestalten är en slags fortsättning på den rollkaraktär han gjorde i Vuxna människor. För Alex är ju på något sätt hela tiden, han har serien igenom varit den här som hela tiden är jätteosäker på vem han är och vad hans uppgift är, och han vill så jättegärna vara alla till lags. Och det, jag tror att den här igenkänningsfaktorn, jag känner precis igen dig Lasse när du säger att man sitter och vrider sig, för jag tycker att det är på något sätt sådär att ibland ska jag inte vilja se att man liksom tittar bort när han börjar vela med ögonen och du inser att han vet inte riktigt vad han ska fästa blicken på, och så alla meningar är sådär stympade, han kan inte säga meningen till slut, och han gör det så otroligt bra.
Jo. Serien börjar alltså 2010, kom den allra första säsongen, och det är ju spännande på något vis det här avståndet i tid, att det är 15 år sedan. Men där var det alltså då Alex och Anna spelade av Felix Herngren och Mia Skäringer, som serien börjar med att de väntar sitt första barn tillsammans, och så flyttar de in i Alex barndomshem i ett villaområde i den här Saltsjöbaden, som alltså är en sån här stenrik randkommun 15 kilometer från Stockholm. Det är lite sådär som Stockholms granny, tänker jag mig. Och så är den här serien då en sån här sitcom om det här paret och hur de försöker finna sig till rätta på olika sätt i den här jättevälbärgade miljön.
Jag kan ju flicka in här faktiskt att jag bad dem här nu på biblioteket på Yle att leta fram den här första presstexten, hur man lanserar den här serien då när den skulle börja gå i tv 2010. Och i den här första presstexten så står det så här: svensk komediserie om familjebildning, det sociala umgänget, småbarnsliv, relationer till far- och morföräldrar, svärföräldrar, slitningar mellan karriär och familjeliv. Och så beskriver man sen de här rollkaraktärerna, vad de är. Men så tänkte jag att den här första meningen, den är ju helt korrekt i och för sig, men den saknar den där kryddan i att fånga det som gjorde serien så speciell. För att om man bara läser det här, att vad det handlar om och slitningar i familjelivet och konstellationer och generationer och sånt här, så säger det inte så jättemycket.
Nej, det låter lite ljummet det där, ja. Ja.
För det är så jättemycket, ja, för de här sociala strukturerna.
Ja, och sen plockar de ju hela tiden, varje år in, någonting som på något vis finns i tiden. känns det som. Nu kanske då rescue-hundar och identitetspolitik, men under årens lopp så har de ju speglat på något vis idéklimatet som också finns i Saltsjöbadet, men överallt i Sverige också. Så att den här beskrivningen som du beskrev, Silja, det är spännande för att den har inte med sig någonting av det som serien kanske kom att bli, tycker jag, just ett Sverige på 15 år på något sätt.
Mm. Ja, nej, och jag tror att också, för här står också i fortsättningen om Alex och Anna, alltså att deras liv verkar bli kusligt lik deras föräldrars på 60- och 70-talen. Samma dagis, samma skolor, samma grillkvällar, seglarskolor, otrohetsaffärer, avundsjuka, karriärstress, golfrundor och renovering. Och jag menar, det är ju, å ena sidan så är det ju en sån här, ett upprepande av ett mönster, men det är så mycket mer.
Ja, den har ju på något vis det nästan sociologiska draget, den här serien. Där finns dels det där att Anna är alltså inte överklass, utan hon kommer från Karlstad i Värmland. Och i det här Sveriges interna på något vis där klassgeografi så är det här helt klart lägre status, fast ingen text säger det. Och hon hade ganska svårt att finna sig till rätta i den här överklassmiljön. Och sen Alex som är den här, han gör ju ett utmärkt jobb genast från början med att spela den här otroligt mjäkiga svenska mannen som är just så där hela tiden så är desperat i behov av yttre bekräftelse för att han inte totalt ska kollapsa i sitt självförtroende och självbild, känns det som när jag tittar på den här.
Det är spännande att just de här karaktärerna säkert är så där utmejslade och bra uttänkta, för att jag antar att hela Sverige känner igen just de här människorna som gör den här resan från någonstans, något skitställe som Karlstad eller vad som helst, in mot centrum, mot det som räknas på riktigt, Stockholm, eventuellt kanske Göteborg, men Göteborg är också det där perifert, nu är det Stockholm det ska vara. Och sen just de här som stannar kvar i de spåren som man har vuxit upp i, och det här är ju berättelser som, okej, vi har kanske inte de här svenska fixpunkterna på samma sätt, men förstår ändå vad det är som händer, för man förstår vad det är att komma från en mindre stad och flytta till huvudstaden eller något liknande och försöka orientera sig i nya sociala koder och mönster. Det är svårt, och det är sådant som vi alla på något vis kämpar med när vi ska flytta till ställen, komma in på nya arbetsplatser, umgås i nya sociala sammanhang. Det är bara det att det här är så där jättesmart skrivet, och sen tror jag också att jag kommer ihåg när det började snackas om de här turistresorna till då var det Saltsjöbaden, alltså att man åkte och kollade på de här platserna där Solsidan på riktigt utspelade sig, alltså någon slags sån här turism. För att på något vis visar ju den här serien upp någonting som alla visste att finns, men ingen riktigt har insyn i, för att den ändå sådär stängda rum, sådär både socialt och konkret. Så det finns väl liksom någonting som kittlar vår nyfikenhet i att se hur de där riktigt rika har det.
Jag tror att det är en del av kanske hemligheten med framgången till Solsidan också, just att de här klasskillnaderna och de här nyanserna är inte så enorma, som om du gör ett sånt här Downton Abbey-stuk med härskap och tjänstefolk och den typen av, där det blir tydligt på det sättet, utan just för att de här nyanserna är så små. Jag tänker också mellan hierarkin människor emellan annars, det är ju sånt som de också mycket gör sig lustiga över, så här att beroende på hur snygg man är och vem man känner, och om man då dessutom, man kan vara rik, men man kan vara rik och adlig, och det är då igen snäppet bättre. Sen kan man ju vara adlig utan så mycket pengar också, men jag menar just det här att vad som ger en status på vilket sätt blir mer fascinerande i den här tappningen än om det är väldigt så här jättetydligt.
Jo, man kan ännu, vi är ännu så pass nära varandra, liksom klassklyftorna är inte så enorma att man har ännu det där fikonlövet på något vis alla tillsammans, att alla kan inbilla sig att vi borde alla på något plan vara jämlika fast man inte är det.
Jag tänkte också när du sa bara så här att folk, turister åker och tittar på Saltsjöbaden, så det finns ett ljuvligt avsnitt i Solsidan där Fredde och Mickan inser att deras barn vet inte vad det innebär att bo i lägenhet. För de har aldrig stött på någon som bor i lägenhet, för alla bor ju i villa. Och så gör de ett sånt här studiebesök då, till ett område där man kan se att här är det liksom många människor bor på varandra och så här. Att så här fungerar det i den världen. Det är också på något sätt en sån här, en grej som just klär av saker jättesnabbt på ett effektivt sätt.
Jo, och du nämnde alltså de här grannarna Fredde och Mickan som spelade av Johan Reborg och Josefin Bornebusch, som om Alex och Anna är så där välbärgad på något vis övre medelklass, så de här är ju det här riktiga överklassparet. De verkligen luktar pengar.
Jo, men där har man också en känsla av att Mickan kommer inte från en sån bakgrund egentligen.
Ja, hon är inte heller fin från början.
Nej, hon är inte fin från början heller. Hon är faktiskt, hon är väldigt förtjust i det här att hon nu heter Schiller, för man inser att hon är, det är inte varit alls lika fint i hennes uppväxt. Så där har man också den här känslan av att hennes osäkerhet också grundar sig i det här att inte riktigt höra hemma och framförallt vara rädd för att bli utkickad ur den där miljön där man nu är. Och att mycket i hennes tillvaro handlar om att bygga den där imagen. Och det har jag tänkt också, att det var så snyggt när man också, när du sa bara att serien har speglat allt i sin samtid, så jag menar Mickan var den som trillade dit på det här att bli helt fixerad vid vad man lägger ut på Instagram och så här. Att hon har varit mån om att den där verkligheten hon lever i verkligen ska se ut på ett visst sätt.
Ja, det är roligt tycker jag med Mickan, för hon förkroppsliga den här, jag vet inte om det stämmer, men så som det ofta brukar sägas att de som, de här nyrika saknar en sån här viss smak som de som har fötts in i pengar har, och Fredde har det, och han är på något vis så där jättetrygg i sin miljö, och samtidigt så har man den här känslan av att det finns något mera i honom, att han ofta vill någonting annat än det där livet med lyx och båtar och så vidare, samtidigt som han också vill ha det, men det finns något mer i honom, och därför gör han en massa tokiga saker tycker jag, för att det, han är inte ändå den där liksom, alltså, det är mer nyanserat än så, att de rika och de från överklassen alltid på något vis bara tycker om de här fina måltiderna, båtarna och det här sköna, utan att sen ha liksom något mer djup än så i sig, men det tycker jag att Fred ändå visar att han vill på något vis uttrycka sin mänsklighet på en massa tokiga sätt. Vi kan ju komma tillbaka till det senare.
Vi kommer gärna
lämna det här och sväva.
Ja.
Men det måste jag säga ännu redan här om honom också. Att samtidigt, jo, han kan ha den här mänskliga blicken också. Men han är samtidigt, så annonserar han så tydligt det här, sin egen klasstillhörighet och de privilegier han kommer ifrån. Sådär, att han är alltid den som varnar för att man ska börja gå utanför den där egna kretsen. Att det där ska du inte testa på. Det här ska du inte göra. I sin blanda dig nu med att försöka bli vän med tjänstefolket. Vet du, så här att han är väldigt medveten ändå om hierarkierna, så att det är också, ja, med så små medel.
Och i slutändan har han ju rätt.
Han och det är det.
Ja, så den här serien började alltså för 15 år sedan, och just som du sa Silja, så på ett jättesympatiskt vis så tycker jag att det känns som att de där karaktärerna har på något vis åldrats med oss, och deras, det är inte Simpsons att varje dag börjar på samma ställe som den föregående, utan barnen har vuxit upp och deras liv går igenom sina mer eller mindre smärtsamma förvandlingar. Men sen har ju också på något vis Sverige genomgått jättestora förändringar under de senaste 15 åren, och särskilt kanske den här ökande ojämlikheten som har blivit mycket mer kännbart i det här landet, och den här, just som vi har talat om, att den här klassaspekten i den här serien som kanske är det mest kännetecknande ändå för den, så den behandlas ändå relativt oskyldigt på något vis. Att det hade, om man skulle börja göra en serie idag, Solsidan idag, så skulle man kanske inte ha kunnat närma sig den här frågan lika så här lätt som man gjorde för 2010. Eller vad tror ni nu?
Nej, jag har lite samma känsla nu inför Solsidan som jag har haft inför Downton Abbey. Att Downton Abbey som nu avslutas, så där kändes det definitivt så här att du kunde dra den här härskap och tjänstefolk-grejen till en viss gräns, men samtidigt som världen knackar på, andra världskriget står hotande i hallen, så inser man att snart kan man inte mer upprätthålla den här glitter- och glamour-biten så hemskt mycket längre, för att vi är så medvetna om vad som händer, så att säga, i verkligheten runt omkring. Och med Solsidan är det precis samma läge nu. Att nu börjar det kännas så där som att, jo, det funkar kanske då, men nu börjar det svenska samhället och verkligheten och polariseringen och klyftorna blir så påtagliga att redan det att Fredde jobbar i den värld han jobbar i, finansvärlden och investeringar och sånt här, det måste ju påverka där, det som händer i världen på ett annat sätt. Och jag menar, Anna som har varit så här vänsterinriktad under serien, har man insett, borde ju vara mer fokuserad på vad klyftorna innebär, deras ungar ska ut i studielivet, vad finns det liksom att studera. På något sätt så blir det så där att verkligheten känns mera påtaglig. Och det skulle vara svårt att blunda för den hur länge som helst. Eller vad säger du, Basse?
Ja, det är säkert inte en slump att den här serien blev som den blev, just för att den tog fart för 15 år sedan, 2010. Jag kom att tänka på en liten bok som gavs ut av SLS i den här serien Värd att veta, där en filosof från Jyväskylä, Jarno Hietala, analyserar olika slags former av humor och egentligen varför vi skrattar. Och han lyfter upp till exempel psykoanalysens fader Sigmund Freud, som han sa att humor egentligen handlar om uppdämd energi, alltså man konfronterar sånt som man annars skulle ha svårt med, och man kanske då konfronterar något som var lite svårt i samhället 2010. Nu tror jag att man ska konfrontera andra saker och liksom ta en annan utgångspunkt. Sen finns Erik Fromm som menar att humor uttrycker undermedvetna önskemål, och där tror jag väl kanske sen igen att den här drömmen om då bara en mexitegelvilla som Alex och Anna väl då bor i, jag tror det var mexitegel, för att inte tala om kötomt, det är sånt som jättemånga drömmer om. Så att på något vis tror jag att det finns något i de här karaktärerna som vi alla ändå, som lever i ett nordiskt välfärdssamhälle, drömmer om. Alltså att man tänker att det där är någon slags slutpunkt, det är dit alla borde komma i rättvisans namn. Alla borde ha det ungefär så där bra. Så att jag tror ändå att det finns mycket i den här solsidan som funkar ännu idag, men jag håller med om att jag tror att utgångspunkten inte skulle kunna vara den var om man skulle starta upp det idag. Utan börja på ett annat sätt och sen skulle man kunna utveckla det lite med samma skruvade grepp eller någonting sånt.
Jag tänkte att på sätt och vis hade det varit en lyckträff för serien också, så där att i takt med att den har vuxit så har sociala medier till exempel vuxit. Och just det här att betrakta de andra och just att skapa de här bilderna av vad är det man eftersträvar. Och det här att fotografera sin verklighet på ett visst sätt, det på något sätt är helt i samklang med den här solsidan som är en slags spegling av den där drömmen som alla eftersträvar. Det ser ut som ett uppslag i en inredningstidning, vare sig det är Mickan och Freddes verklighet eller Anna och Alex som är liksom just så där bohemisk på ett lite dyrare sätt. Det har funnits en samklang där, men jag tänkte på att jag läste här en kolumn av Kalle Sundin i Aftonbladet som skrev om just det här med vad som har hänt med Sverige. Rubriken var lite intressant på det sättet att han sa att Felix Herngren har åldrats bättre än Sverige. Och så har han här en tes om att medan vi har suttit och skrattat åt överklassen så har politiskt sett så att säga alla skattelättnader riktats mot dem. Alltså att vi har skrattat åt dem som har haft det bra och samtidigt har de fått det ännu bättre och klyftorna har vuxit. Så att jag menar, det är klart att det kanske skulle vara svårt att få samma saker att funka just nu.
Ja, vi måste skratta åt de här sakerna för de är smärtsamma. Och det här kan vi ju dela i Finland också när vi läser nyheter. Det här är ju en konkret sak som vi måste dela med på något sätt. Och då är humorn, fast den kommer från Sverige, ett bra sätt att få lite så där upplopp för sina känslor, eller hur det nu heter.
Utlopp, ja. Men är det då så att den här Johan Reborgs Fredde, den här hårdkokta, framgångsrika affärskillen, är vår favoritkaraktär i den här serien? Och varför det i så fall?
Jag tror att det har att göra med kanske att Fredde är så... Han är den som är mest du med sig själv. Alltså han vet att han har pengar och han vet vad det ger honom, och han är inte sen med att ge goda råd åt alla andra. Och han är ändå inte liksom elak. Att det är någonting i den där... En självklarhet hos honom som gör honom så komisk.
Han är så klarsynt.
Ja, och samtidigt så förstår han ändå inte liksom vad det här innebär för honom i relation till vad andra människor har att jobba med, så att säga. Men han är den som kanske har mest direktkontakt också till alla reaktioner. Han reagerar väldigt så här. Alex funderar ju först att hur får han reagera. Det är mycket direkt med Fredde.
Ja, det är skönt att det inte är en sån här vanlig demonisering också av överklassen, för att den är ganska tråkig, det har man sitt. Men här får man någonting annat som är lättare att dela med. Och sen kan man ju nog flika in att den som han ibland tycker jag brukar fråga råd är den här Ludde, alltså André Wikströms karaktär, som det där ger en massa tossiga och dumma råd som Fredde sen ibland nog så där nappar på. Så det är ju roligt att en sån här finlandssvensk, sån här lite stekad typ, är den enda som känns som någon som Fredde så där på riktigt verkar lyssna på.
Och samtidigt så visar ju Fredde också, här finns ett par avsnitt där Jonas Karlsson dyker upp som en riktig sån här miljonär, och Fredde plötsligt inser att han har inte mest pengar, utan här kommer den här killen som han har ju båt och han har personal på sin båt och han är fjärde rankad som rikast i Sverige. Då får Fredde problem, och det är första gången som man inser att han blir osäker i sin roll. Så att ingen sitter säker.
Jo.
En personlig favorit med Fredde när han har insett att han kanske inte har levt helt och hållet och bestämmer sig för att röka gräs. Här vill jag också säga som public service, det finns andra droger än gräs. Jag skojar.
Och det där, ja, alltså min favoritroll nog av Johan Rheborg som komiker är i den här 1990-tals mockumentären som heter Torsk på Tallinn. Det är en så otroligt sunkig film som handlar om en sån här busslast med ensamma svenska män som reser till det här lusfattiga Estland på den tiden för att träffa då blivande fruar. Och han spelar en sån här resenär som är så där jätte otrevlig och han vill inte alls befatta sig med de andra och han vill inte alls synas i den där filmen. Och sen där på kvällen när de har kommit fram dit till Estland, de är i ett sånt jättetrist hotell och har en sån där jättedeppig fest där, så blir han asberusad, han börjar kasta pengar på personalen, han blir så där aggressiv och så där otroligt osympatisk. Men så finns det en scen efteråt där när han intervjuas i efterhand av filmteamet och de frågar att hur gick det nu på den här resan, och då säger han att vadå, jag har väl aldrig varit på någon resa. Så säger de, ja men vi har ju filmat det där, säger han, ja, nej, ni kan ju klippa ihop saker hur som helst, att det är ju men okej, så medger han till slut det här, att okej då men om det då skulle vara så att jag skulle ha rest i Estland för att träffa en fru, att skulle det nu ha varit så fel då, att tänk nu att jag gifter mig med en kvinna och hon sköter hemma och uppfostrar våra barn, och skulle det vara så fel det, för i gengäld så ger jag ju henne Sverige.
Ja.
Och han hade just den här samma grejen, alltså en otroligt mycket mer osympatisk karaktär, men han klarar av att spela honom på ett sånt sätt att han bara överhuvudtaget inte om ursäkt för det här. Och jag insåg på något vis när jag tittade på den där att den här komiken bygger på någon sån här jättedjup människokännedom hos den här skådisen, för att han förstår precis hur den här människan tänker, och sen när man ser honom göra det så känner man omedelbart igen det som åskådare.
Jag tycker här får vi automatiskt en snygg brygga till Kai, som vi utlovade här tidigare. Just det här med humor och komik. När vi har diskuterat Kai i ett poddavsnitt tidigare också. Vad är orsaken till deras framgång? Och hur de så att säga leker med nu i det här skedet när de börjar vara lite äldre och börjar bli lite medelålders. Vad man gör av den där humorn. Och så märkte jag här när jag började googla och söka efter analyser och texter som har skrivits om Solsidan genom åren. Det finns mängder av film- och mediestuderande som har skrivit sina avhandlingar om Solsidan ur olika perspektiv. Och så hittar jag en text av Kevin Holmström, det är hans examensarbete, alltså K1 i Kai, som de facto har gjort en karaktärsanalys ur ett genusperspektiv av Solsidan och serien Svensson Svensson. Och där han just analyserade de här rollkaraktärerna och funderar på humorn helt enkelt kring det. Och jag tänkte att det var en sån där aha-upplevelse igen när man inser så här att jobbar man med humor så kan man analysera det på många sätt. Det finns det här direkta att man bara nu är rolig i sig. Men också den här förmågan att analysera att vilka är de där byggstenarna och varför funkar vissa saker och varför funkar inte andra saker och så vidare. Och komiker som Johan Rheborg som har gjort den här resan i att ha gjort mängder av olika rollkaraktärer, hur man mejslar fram de här olika personerna. Så det här var en liten sån där rolig anekdot att inse att när vi har tidigare sagt också att Kai och deras humor kommer inte från ingenstans utan den bygger också på det självupplevda och det analyserade och det uppbyggda.
Och med de orden så ser vi fram emot de sista två säsongerna av Solsidan och väntar med spänning på hur det ska gå för alla.
Men det måste vi också säga att samtidigt som man nu tittar på de här avsnitten i den nionde säsongen av Solsidan så kan man ju också spetsa sig på en annan sak som är på gång, nämligen Ekenäs bokkalas, där man har chansen att komma och lyssna på oss live. För då ska vi också tala om en annan svensk serieinstitution, nämligen Astrid Lindgrens Vi på saltkråkan som kommer i en ny version här alldeles inom kort.
Ja, Kulturpodden är på Ekenäs bokkalas den 8 november, en lördag klockan 16 till, ja, kanske 16:45 ungefär.
Så välkomna dit.